Vi läser från Johannes evangeliets 13:e kapitel. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit. Då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. De hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade undgått och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och bar en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa: Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom: Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus: Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom: Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Och han visste nämligen vem som skulle förråda honom. Och därför sa han att de inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannerligen, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga som ni också handlar så. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare Gud Kristus.
Tack. Det är skönt att få sitta ner när man har stått upp länge. Särskilt på kvällen. Och jag tänker att nu ska ni få inte bara sitta ner här, utan ni ska få slå er ner vid bordet i den översalen för sådär 1990 år sedan ungefär. Och bara för att få lite bakgrund. Det är sannolikt att Judas vid det här laget redan har tagit emot pengarna för det förräderi som han har bestämt sig för att genomföra. Och det har inte varit lätt för honom att hitta ett tillfälle. Jesus i sin gudomlighet vet vad som är på gång. Men först vill han ha den här stunden med sina lärjungar. Han är väldigt mån om att få den här stunden innan lidandet börjar. Han är väldigt mån om det, inte med, först och främst med tanke på vad han ska gå igenom, utan jag tror framförallt vad lärjungarna också ska gå igenom. Att Han vet vilket trauma det kommer bli för dem. Han kallar dem mina barn den här kvällen. Det är den här moderskärleken i hans hjärta för lärjungarna. Och det är som att han vill kärleksboosta dem innan de behöver gå igenom det här svåra traumat som bara är en bråkdel av vad Jesus själv ska gå igenom. Och det är nog väldigt mycket kärlek i det här rummet. Mer än vanligt från Jesus som han utstrålar. För det är tydligt i de olika evangelierna. Tar man Lukas till exempel så säger Jesus där: hur har jag inte längtat med passionerat begär, om man ser till grundtexten. Det är de orden han använder. Med passionerat begär efter att få dela den här måltiden med er. Även i Johannes är det väldigt mycket kärleksbetoning. Jesus säger: ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och han säger: alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni älskar varandra. Johannes skriver alltså detta. Och Johannes själv, han kallar sig ju för den lärjunge som Jesus älskade. Han kallar sig så 4 gånger i evangeliet. Och första gången är här. En av dem, den som Jesus älskade, låg intill honom. Och jag tänker att det inte är en slump. Jag tror att det var här polletten föll ner för Johannes. Han som hade strävat efter att vara Johannes den store. Han bad ju till och med om att få sitta på Jesu ena sida i härligheten. Men plötsligt trillar polletten ner den här kvällen, tror jag. Och nu är det inte längre ens viktigt för honom att ha med sitt namn i den här berättelsen. Det räcker att han får poängtera att han är älskad av Jesus. Och ibland är det svårt att komma till den punkten. Man kan ha hört det 100-tals gånger, 1000-tals gånger. Jesus älskar dig, Gud älskar dig. Men det är inte säkert att det fastnar här. Det kan ligga här länge och man vet det någonstans här. Men jag önskar för dem som inte känner att det riktigt har trängt in i min självbild att den här kvällen ska få vara en sån kväll som det var för Johannes. Där vi börjar se oss som den lärjunge Jesus älskade. Och inte bara den lärjunge som får vara med på ett hörn. Så vi ska nu sätta oss till bords. Och vi kommer in i rummet där Petrus och Johannes har dukat upp. Och de har dukat upp fint. Jesus sa ju till dem: gå och gör i ordning påskmåltiden. Och det är lite intressant att Jesus berättar ju inte adressen. Utan han säger: gå in i staden och när ni ser en man bära på en kruka, så följ efter honom så kommer han att visa er. Och varför sa han så? Ja, dels kanske för att pröva låta Johannes och Petrus gå i tro. Men jag tror framförallt för att inte Judas skulle kunna förstöra den här stunden som han har längtat efter i begär. Judas kunde inte förmedla var de skulle vara den kvällen. Man hade alltså såna här bord. Hästskoformade bord. Och man satt ju inte till bords utan man låg till bords. Med fötterna utåt. Man låg på vänster sida. Sådär lite på sidan för att kunna äta med höger hand. Annars är vi kanske vana vid att se den här måltiden illustreras så här. På de västerländska konsttavlorna. Vem är det som har målat den här? Da Vinci, precis. Där Jesus sitter i mitten. Och det är en sån här härlig ögonblicksbild som det kan vara på ett foto ibland. Men så såg det inte ut. Utan hade Da Vinci kanske känt till kulturen eller velat gestalta det som det förmodligen såg ut, så kanske den hade sett ut så här. Jesus satt inte i mitten. Utan han satt näst längst ut på ena kanten. För längst ut satt världen, eller hedersgästen menar jag. Världen satt näst längst ut. Det är Jesus. Hedersgästen satt längst ut på ena kanten. På andra sidan om världen så satt en trogen vän. Någon som världen litade på eller höll nära sitt hjärta. Och sen så satt man i lite rangordning neråt. Och så längst ut på andra kanten satt tjänaren. Den som skulle springa och passa upp. Och det ser man också här att där är tvättfatet och vattnet. Och det är tjänarens uppgift att gå runt sen och tvätta bordsgästernas fötter. Och det är inte hundraprocentigt, men man kan läsa ut det man tror i alla fall är några av lärjungarnas positioner vid bordet. Och det är ganska intressant att se. Ja, Jesus är ju då värden där i mitten. Som hedersgäst sitter Johannes. Han som har varit med och dukat upp det här. Han som är yngst. På andra sidan, Jesus, verkar Judas ha placerats av Jesus som en trofast vän. Och det är nästan så att man kan ana Jesu undervisning. Att han liksom visar att han lever som han lär. Och vad han sa, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Om någon tvingar dig att gå en mil så gå två mil. Om någon vill ha din skjorta så ge honom din mantel också. Och det är som att han säger med det här. Om någon planerar att förråda dig bakom ryggen så placera honom som en trofast vän på en bjudning. Sen är det lite lustig detalj att det blir ju en väldig kontrast. Johannes och Petrus, de som hade hjälpts åt att duka. Johannes blev hedersgästen på Jesu högra sida. Och Petrus, han blev slaven. Som en präst uttryckte det. Petrus verkar ha fått ett allvarligt anfall av ödmjukhet den här kvällen. Sen tycker jag kanske att Petrus ibland får den där stämpeln lite orättvis. Att han skulle varit högmodig. Det är ju inte han, utan det är Jakob och Johannes som vill ha de främsta positionerna. Vad vi vet i alla fall. Och nu mycket riktigt sitter Johannes där också. Men det kan också vara så att Jesus även här undervisar sina lärjungar. Han sätter den yngste som hedersgäst. För när man inte hade några tjänare, några slavar, så var det kutym att den yngste gick runt och tvättade fötterna. Men Jesus lyfter ofta fram den minsta. Den som är minst är störst bland er och så vidare. Och den som är störst är allas tjänare har han också sagt. Och kanske att Petrus faktiskt frivilligt, att han har lärt sig någonting av det här. Han som är ledaren och faktiskt tar den positionen, det vet man inte. Men något som ingen har gjort är ju att tvätta fötterna. Som var kutym att man gjorde innan måltiden. Kanske av slarv. Eller så kanske Petrus tyckte att det var lite väl magstarkt. Visst, Johannes lillen kan väl få hedersgästen och jag kan passa upp. Men ska jag behöva dessutom, jag som har blivit vald till klippan, ska jag behöva gå runt och tvätta fötterna? Ja, vi vet inte varför Petrus inte hade gjort detta. Eller någon annan heller. Det kan ju varit att det låg på någon annan egentligen. Men rätt som det är så reser sig Jesus upp. Och han tar av sig manteln. Och bara det är ju en symbolisk gest av de ord han precis säger innan. Eller det som står innan. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer. Och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Det är som att manteln visar hur Jesus tar av sig det här gudomliga för att visa att han kommer för att tjäna. För att du inte tog det gudomliga dig till en krona, sjunger vi en älskad psalm. För att du valde smälek och fattigdom, vet du vem Gud är. Så världens skapare avstår nu från sin himmelska prakt går för att tjäna som den ringaste slaven. Och bara en liten detalj som jag tänkte på. Abraham, jag vet inte om ni minns den här berättelsen. Abraham i Gamla testamentet, hur han en dag får besök av Gud själv. Och då gör Abraham så, han springer fram och säger: jag ska hämta vatten att tvätta era fötter med, och sen kan ni vila er en stund under träden. Det är precis det Jesus gör nu. Han agerar så som Abraham gjorde när han tog emot Gud. Så agerar nu Gud själv. Så när han har tvättat fötterna, då kan de gå och vila sig under träden i Getsemane, medan han fortsätter att betjäna i ångest. Och Jesus går bort till Petrus plats, hämtar tvättfatet, knyter en linneduk om livet, precis som en orientalisk slav gjorde. Och så går han bort till andra kanten och börjar med Johannes. Bara för några dagar sedan hade han ridit in som kung. Bara några dagar sedan hade en kvinna öppnat sin oerhört dyra nardusbalsam och smörjt och kysst Jesu fötter. Sen kommer han till Judas. För 5 dagar sedan hade Judas ifrågasatt om det verkligen var nödvändigt att kvinnan skulle offra det här dyra på Jesu fötter. Gör henne inte orolig, det var för min begravning, säger Jesus. Och Judas är den som bär ansvaret, bland annat, för den begravningen. Och Jesus har nog den här, kanske har till och med doften av nardusen i minnet när han tvättar Judas fötter. Jag tycker det är så vackert hur Jesus ger sån kärlek till Judas när han vet vad Judas har bestämt sig för. Och vi vet inte, kanske gråter Jesus stilla. Vi ser i alla fall hur Jesus ger Judas en chans in i det sista. Man kan fundera på varför Jesus valde Judas från första början. Det kanske alltid kommer vara en gåta. Vi kanske aldrig kommer få ett riktigt svar på det där. Men någonstans så tänker jag att man kan ana Guds kärlek. Att han inte vill att en enda ska gå förlorad. Och som att han, trots att han ser att det här är hopplöst, ändå ger en chans till. Som att han i sin kärlek inte kan låta bli att ge även de mest hopplösa en chans. Och han bultar på hjärtat, men han tvingas inte på. Lika vackert som det är att se hur Jesus bemöter Judas, lika sorgligt och tragiskt och skrämmande är det att tänka sig in i Judas. Han får gång på gång signaler från Jesus att Jesus vet vad som är på gång. Och den gudomlighet som Judas har försökt förneka hos Jesus visar sig gång på gång. Och den här kvällen har han fortfarande ett val. Att kapitulera. Att tappa ansiktet inför alla andra i rummet. Men på så vis vinna sin själ. Eller att göra som farao. Förhärda sig in i det sista. Och det tragiska är att han väljer det sista. Med våldsam inre beslutsamhet spjärnar han emot den här himmelska kärleksutstrålningen från Jesus. Till slut passerar han gränsen. Vänder totalt ryggen till den kärleken. Och kvar finns bara mörker. Det är som att han till slut tar ett steg för långt. Och Johannes som ligger där precis intill, det är som att han ser vad som händer i det steget. Då for Satan in i honom, står det, när Jesus har doppat ett bröd, en brödbit och gett Judas. Även det är en gest av kärlek. Så gjorde en husfader för att hedra en gäst inför de andra. Doppade i sin egen bägare och gav. Men Judas, han vägrar ta emot den kärleken. Han tar ett steg för långt och det blir kallt. Och det blir väldigt mörkt. Kanske ser Johannes hur någonting förändras där. Och Judas tog brödet och gick. Och så står det kort och gott, det var natt. Och det var tragiskt nog själsläget för Judas. Det var natt. Totalt mörkt. Ibland är det natt i våra liv också. Och det behöver inte alls vara ett sånt allvar som det var för Judas. Det kan bli natt när vi möter sorger. Det kan bli natt när vi blir svikna. När någon vi älskar går fel. Vi kan bli utbrända. Eller så kan vi ha fallit i djup synd. Men jag tycker att ett av de mest trösterika orden som Jesus säger, det är att människosonen har kommit för att rädda det som var förlorat. Och trots allt svek hos Judas, när Judas väl kommer för att ge tecknet till soldaterna som står där i mörkret och behöver veta vem det är som är Jesus, vem de ska fånga. Så än en gång ser vi Jesu kärlek. Han säger min vän till Judas. Och efter Judas så kommer Jesus till dig. Hur är dina fötter? Är de smutsiga? Är de ömma? Är det blåsor, sår? Är de stukade? Jesus sätter sig vid dina fötter. Han tar dem i sina händer. Och han ser precis hur det ligger till. Och så känner du det här kvällsljumma vattnet som bara rinner över fötterna. Du hör det droppande ljudet. Omsorgsfullt, mjukt, torkar han sedan dina fötter i linneduken. Kanske såg linneduken ut som den duk han snart ska ha över sig i graven. Och så möts er blick. Och så spricker Jesus upp i ett varmt leende. Och så går han vidare till nästa. Och så kommer han till Petrus till slut. Herre, ska du tvätta mina fötter? Kanske skäms Petrus för han känner att det här borde jag ha gjort. Och han drar undan fötterna. För att visa hur opassande han tycker att det är. Och Jesus säger, du förstår inte vad jag gör nu, men senare ska du förstå. Men Petrus, han säger emot kraftfullt, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Aldrig i evighet, står det i grundtexten. Men det är just evigheten som Jesus bjuder in till. Han som har älskat oss och älskar oss med evig kärlek. Genom korset ska han öppna vägen för de mest usla och onda. Och det ställs inget minimum eller maximum på hur smutsiga fötter man får ha för att låta Jesus tvätta. Det enda som krävs är att man erkänner sitt behov av tvätt. Och det kan vara genant. Det kan kännas skamfyllt. Men Övervinner du den kampen, då är reningen, friheten, glädjen ett faktum. Petrus fokuserar på mina fötter. Han är så fokuserad på det där skicket på hans fötter. Ska du tvätta mina fötter? Men Jesus svarar genom att betona du och jag. Och då lossnar det för Petrus. Och så ser vi återigen hur Petrus älskar sin mästare. Tvätta inte bara mina fötter utan mitt huvud och mina händer. Jag vill att allt i mig ska ha gemenskap med dig. Men då säger Jesus, det räcker, du har badat, det räcker med fötterna. Och det är väldigt själavårdande för alla oss som har tagit emot dopet, badet, förnyelsen. Vi är redan rena om vi har tagit emot Jesus på insidan. Men vi kan inte vandra i den här världen utan att få smuts på fötterna. När man gick på fest så badade man sig ren och så gick man dit. Men då blev man ju smutsig på fötterna, därav den här gesten. Att man fick fötterna tvättade. Och Jesus gör en andlig sanning av det där också. Har vi tagit emot det? Har vi blivit kungabarn i dopet? Så kommer vi ändå att ständigt behöva det här. Daglig omvändelse. Ny förlåtelse. Vi vill ju så gärna bara hylla kungen när vi har fattat detta. Det tar emot att vi ska behöva kungen som en slav. Men Jesus säger att det måste bli så. Det är en ständig övning i ödmjukhet. Och vi kommer att växa i kärlek då. För den som har fått mycket förlåtet kommer att älska mycket. Och om ni älskar varandra så kommer världen förstå att ni är mina lärjungar. Jesus är mitt ibland oss nu. Och vi får lov att sträcka fram våra fötter till honom. Och det får vi göra i de skick som de faktiskt är. För det är bara riktiga, autentiska fötter som Jesus kan tvätta. Tänker vi tar en liten stund inför den här bilden. Och sen så får vi sträcka fram våra fötter till Jesus.